Ja, välkomna till Slaget efter 12. Det är fredag idag, sista dagen i arbetsveckan för de flesta av oss. Stefan Winniger heter jag och vi ska tala om torv idag. Det är väl ett ämne får man väl säga. Torv är både politiken men också ett inom jordbruket som vi har pratat om ganska mycket senaste åren. Och där vi har bränner torv i Finland, det ska vi sluta med har vi lärt oss. Men vi odlar också på torvmarker. Och jag tänkte vi skulle gå lite på djupet bokstavligen i de här åkrarna idag och bena ut vad är grejen med de här torvmarkerna och varför är det så viktigt att odla just där om det nu är så att det är ett miljöproblem. Det ska vi fundera på tillsammans med två herrar här i Slaget efter 12. Jag säger välkommen till Mats Nylund som är ordförande för SLC.
Tack så mycket.
Du är lantbrukare själv, jordbrukare kanske du säger.
Stämmer.
Och Bernt Nordman som är klimatansvarig på WWF Finland. Välkomna till Slaget.
Tack så mycket.
Ja, hörni. Jag som stadsbarn, när jag var liten, det var torv något vi köpte i blomsterhandeln i en plastsäck ungefär. Sådär. Så att jag hade inga djupa funderingar om torv på den tiden. Men det här är ju viktigt. Och om vi ska ta det här, det är alltså marker, gamla våtmarker med gammal växtlighet som under årtusen har pressats ihop. Visst är det väl så?
Så är det, och nu tror jag vi är på Bernts plan halva. Som biolog kan du säkert den här biten bättre, men ja, en stor del av Finlands yta så är torvmarker.
Ja, och om vi fokuserar på jordbruket, för det är nog en jätteviktig fråga alltså. Torvmarkerna utgör ungefär en tiondel av jorden odlade, eller jordbruksmarken i Finland, och ändå kommer därifrån då hälften av jordbrukets alla utsläpp. Så det är alltså proportionellt sett väldigt viktig fråga. Det som också nu är skäl att komma ihåg är att det är egentligen en mycket stark regional politisk fråga. För de här torvmarkerna, odlade torvmarker, så det finns på ett ganska begränsat område. Det är landskapen då, norra Österbotten, södra Österbotten och nog en del också här nu i det svenska kustösterbotten så att säga. Så att, och det är kanske en av problematiken, en svårighet här, att det är utsläpp som påverkar globalt, men det är en ganska liten del av befolkningen och landet som det egentligen gäller. Mm.
Det här stämmer som Bernt säger, torvjordarna, odling på torvjordarna, så är en stor utmaning. Jag brukar säga så här att jordbrukarkåren om någon så tar klimatförändringen på allvar, för det är vi som står där i första ledet. När det blir långa torkperioder, när det blir hett, när det kommer skyfall och översvämningar som tyvärr har ökat. Skadeinsekter, stormskador på skog och så vidare. Så att det här är någonting som vi verkligen försöker satsa på, och då har vi ju gjort upp tillsammans med finska storebror MTK, en så kallad klimatvägkarta, för att veta vad man ska göra. För några år sedan så satt ju miljöorganisationerna i synnerhet så förde ett väldigt liv om animalieproduktionen i Finland. Och ja, den bidrar till klimatutsläppen, men i Finland så är det ett sidospår. Jordbrukets klimatutsläpp i Finland kommer till 20% från animalieproduktionen och till 75% från åkrarna. Och där står faktiskt den här andelen torvjordar för över hälften, nästan 60%. Och det viktiga med den här klimatvägkartan var att för det första att vi vet var vår utmaning är, och för det andra att vi tar fram redskap för att minska på de här utsläppen. Och sådana finns. Bekymret är att de kostar. Och skulle alla jordbrukare ha 10% torvjord, så skulle det vara betydligt lättare att åtgärda än det är nu när det finns regioner, kommuner och enskilda jordbrukare som har nästan bara torvjordar. Mm. Och så ska man också säga rakt ut att många av dem är väldigt goda produktionsjordar. Till exempel en torr sommar så är produktionspotentialen för vall, alltså gräs, på torvjordar jättehög. Så de är inte på något sätt obetydliga i vår jordbruksproduktion.
Så det är inte alltså så att odling på torvmark är ett olycksfall i arbetet som man gör när man inte har någon bättre jord, utan det är helt fullvärdig.
Det är fullvärdig odling som bedrivs. Det finns naturligtvis torvjordar av olika kvalitet också. Det finns torvjordar med underproduktion som skulle på på sikt må bättre av att beskogas. Men det finns högproduktiva torvjordar och där handlar det snarast om att vi hittar de odlingsmetoder som minskar på utsläppen mest. För det är där potentialen att minska på utsläppen är störst.
Men vänta, får jag bara säga så här, kan ni förklara då för en enkel människa här, men hur kommer det sig då att varför släpper då den här olika sorten av åkermark, torrmarken, hur kommer det sig att den släpper ut mera klimatskadliga koldioxid än annan mark? Hur kan mark vara så olika?
Det var en mycket bra fråga, Stefan.
Tack.
Och det finns ett tydligt svar. Torv är ju alltså, som vi diskuterar redan, det är alltså gammal växtmassa som alltså innehåller kol. Mm. Och i och med att den har varit vattentäckt så har det varit syrefria förhållanden och den har alltså inte, den har bevarats, inte brutits ner, inte komposterats. Som vi vet att när man har en syrerik miljö så finns det en massa bakterier och andra spännande organismer som bryter ner växterna. Och när man då dikar en torvmark, tar den i bruk så att säga, så syresätter man den här organiska massan, den här biomassan, och då börjar den brytas ner. Och den här processen är alltså förvånansvärt, alltså kraftig. Och det där, vi har ju vissa ställen i Finland har vi ju flera meter torvlager. Och det där redan alltså nu under de senaste, ska vi säga, 100 åren så har ju redan väldigt, eller mycket av den här torven redan så att säga förmultnat, brunnit. Alltså inte, ja, förmultnat. Och den här pågår alltså så länge marken är syresatt. Och då kommer vi kan återkomma till de här åtgärderna, men en viktig alltså slutsats av det här är ju då att genom att igen höja vattennivån, alltså igen dränka torvmarken, så bromsar man den här förmultningsprocessen.
Och det är alltså så, det är det man alltid gör innan man kan odla, är att göra diken och därmed göra det torrare, för innan, för annars är det för blött. Tack så mycket. Det här, jag förstår att det här för vissa är det här självklarheten, men för mig och andra stadsbarn är det här så här som inte riktigt uppenbart. Så det är jättefint att ni kan lägga ut det här. Men hörni, det här alltså 10% av åkrarna står för hälften av jordbrukets utsläpp. Så vän av ordning tycker att det borde vara ganska uppenbart vad vi ska göra då. Varför är det så svårt då?
No, svårt och svårt. Det är dyrt. Det handlar om enskilda människors egendom, det handlar om kommuners och regioners bärkraft och det handlar om vår livsmedelsproduktion. Och det betyder att man måste jobba på lång sikt så man inte vidtar fel åtgärder. Vi är överens om i det här landet att vi ska vara koldioxidneutrala 2035, men det är inte enskilda medborgare som ska stå för hela den där insatsen, utan det är samhället, vi tillsammans, som ska göra det. Och om jag går då på de åtgärder som vi nu har identifierat och försöker också bygga upp program för att hitta på när det gäller odling på torvmark, så är det att odla mångåriga växter där, alltså som man inte måste bearbeta jorden varje år. Det är liksom det viktigaste, för det påskyndar den här nedbrytningsprocessen, förmolkningsprocessen. Bernt var inne på att höja vattennivån och där finns det sätt att höja vattennivån och fortsätta odla. Det kallas för reglerad dränering. Man sätter helt enkelt in en ventil som man kan, när man inte behöver köra på den, så håller man en högre vattennivå helt enkelt. Kanske ända med, till och med upp till 30 cm under ytan, men så släpper du ner vattnet igen. Den tekniken finns. Jag har själv på mina åkrar reglerad dränering, men den är naturligtvis dyrare än annat. Mm. Det går att återställa torvmark, alltså dränka den helt. Mm. Men det är också en enskild individs egendom och den ska då ersättas på något sätt. Och så går det förstås att beskoga. Mm. De åkrar som ligger sämst till och producerar minst. Och det har vi startat faktiskt i Finland nu, ett beskogningsprogram. Så under vissa förutsättningar då så kan du få det här en ersättning för att du sätter skogen i en åker.
Och när du säger fleråriga växter, är det inte då, för mig låter det som buskar och träd. Men
fleråriga växter är till exempel vall, alltså gräsväxter, som man kan odla många år i rad utan att bryta ytan, utan att plöja eller bearbeta.
Ser det här, Bernd Nordman är nöjd med det här.
Jag spinnar strax vidare på de här detaljåtgärderna, men jag tänkte faktiskt återkomma till Stefans fråga, alltså att varför är det nu så svårt? Och det där, det som jag vill dra en parallell här också till exempel alltså den polska stenkolen, men också nog alltså den här torvförbränningen diskussionen som vi hade här, som Stefan också hänvisa till i början, alltså det är ju nog så alltså att den här anpassningen till ett kolneutralt samhälle, den kommer att kräva alltså betydande alltså insatser av samhället, alltså vi måste se till att de befolkningsgrupper som då av en eller annan orsak så att säga är engagerade i branscher som inte har en framtid, att de så att säga får hjälp med att hitta nya sätt för sysselsättning och inkomst och det där. Jag tror att nu är det nog dags också att börja den diskussionen. Vi har alltså från Europa många regioner där man redan har satt in, alltså till och med på EU-nivå identifierat alltså sådana hotspot-områden där det behövs kompenserande insatser. Och det finns alltså medel på EU-nivå och det där delvis så förstår man det här när förstår vi nu i Finland att till exempel torv täckt för förbränning, så är en bransch som då också behöver omställningsstöd. Och det där, jag tror nog att vi borde nog börja den diskussionen nu också i just det här vissa landskapen med mycket torvmarker.
Mm. Jag skulle säga på det här sättet att vi är alltså på gång med att vi skapar incitament för att alltså ersättningssystem för att få i bruk de här metoderna som minskar på utsläppen. Och vi gör det nu via det som kallas för CAP 2023 eller den gemensamma jordbrukspolitiken i EU, där vi också har ett eget finländskt program. I den klimatvägkarta som vi har gjort upp tillsammans med MTK, som det då är, alltså det är, den är vetenskapligt gjort, det är Naturresursinstitutet LOKE som har gjort den, så identifierar vi just då torvjordarna som där det finns störst potential att minska utsläppen. Det andra är mineraljordarna, alltså de resterande 90% av åkrarna. Där handlar det om att öka kolbindningen. Det är alltså en annan sak. Där ska du öka humushalten. Och det tredje är då jordbrukets energiproduktion. Och med det här helhetspaketet så säger då klimatvägkartan att i det mest ambitiösa det här alternativet som vi har, så kan vi minska jordbrukets utsläpp med 42% fram till 2035 och med hela 77% fram till 2050. Och det här alltså med realistiska åtgärder, med ett jordbruk som producerar i stort sett som idag. Vi prognostiserar med att köttkonsumtionen kommer att minska av rött kött ungefär med 20% fram till det här 2035. Alltså det säger våra undersökningar om konsumentbeteende, men fågelköttet kommer att öka med 20%, mjölken går ner med 10-15%. Men det här kostar. Och det här får inte sättas på jordbruksnäringen enbart och absolut inte på enskilda jordbrukare. Och den prislapp som, om jag nu plockar den rakt från den här klimatvägkartan, så talar vi om ungefär 177 miljoner euro i år. Det är den mest seriösa planen. Är det realistiskt eller inte? No, det är realistiskt. Jag har satt tre randvillkor. Att vi har ett lönsamt jordbruk, att det är samhälle som finansierar de här åtgärderna, inte en enskild näring. Och så att jordbruket i stort och inte sen belastas med sådana övriga kostnadsdrivande åtgärder, skatter och andra belastningar som konsumenterna inte är beredda att betala för. Det här är randvillkoren, och det viktiga är att vi vet vad som går att göra och att vi har tillräckligt vetenskaplig bakgrund för att de här metoderna också fungerar. Mm.
Ja, du sa 100 miljoner euro per år då i stöd.
177,
ja, 170, precis. Ja, no, det låter till och med, jag skulle till och med säga att det låter nästan i underkant sen om vi sätter ambitionsnivån riktigt högt. Och det är ju ändå, jag menar, hela jordbruksstödpotten är ju nog betydligt större. Och nu är det ju nog, vi lever intressanta tider just nu, alltså förslaget till det här jordbruksstödet är ännu just nu ute på remiss, och vi väntar väl så att säga beslut här på nationell nivå ännu denna höst förhoppningsvis. Och nu gäller det ju nog faktiskt då för politiker och för oss intresseorganisationer som SLC och miljöorganisationer att nu se till att de pengar som finns för miljöåtgärder inom jordbruket faktiskt nu går till de mest relevanta åtgärderna. Att de inte slösas på sådana åtgärder som inte har effekt. Och där har vi alltså ett gemensamt uppdrag nu, och jag tror att utmaningen är ganska stor. Men den här summan 177 miljoner för så att säga klimatåtgärder i jordbruket så är definitivt alltså möjlig. Och det där. Därtill vill jag kanske, jag håller helt med om att odling av mångårig vall som inte kräver markberedning är det där jätteviktigt, och som sagt reglerad dränering. Sen efterlyser jag nog mera satsningar nu på också ännu mera innovativt tänkande, och jag tycker det är faktiskt lite intressant alltså att det här med odling på våta torrmarker, det vill säga paludikultur, våtmarksodling. Ja. Så det där, min uppfattning är liksom att liksom Tyskland, norra Tyskland, så har egentligen liksom man är längre i utveckling, man har mera erfarenheter, man har länge också sysslat med forskning och utveckling, och det är glädjande att riktigt nyligen har man också här på Lukeå i finländska jordbruket så att säga börja inse att det är helt möjligt att vi också kan odla helt nya grödor på alltså helt fuktiga torrmarker. Och jag tycker att nu är det faktiskt dags att också satsa på det här spåret.
Vad är det för nya, när det är nya grödor, vad är det då man kan odla?
Ja, det är inte min specialitet det här, men för det första förstås olika typer av energigrödor som rörflen och sånt här, men det där, nu har vi ju alltså på torvmarker alltså växter, både fiberväxter och bärväxter och sånt här, som alltså kunde bli en helt ny business.
Mm. Och det här, men jag kan skjuta in bara, en av anledningarna till att vi talar om det här just nu, det är också att jubileumsfonden Sitra, väl förra veckan kom med en rapport som tyckte att den här omställningen av torvodling på torvmark borde till och med snabbas upp jämfört med de här ursprungliga planerna, och det fick bland annat då riksdagsman Anders Norrback att gå ut i intervjuer här och säga att nu sker det här på böndernas bekostnad och så vidare. Så att det är därför liksom det här ligger lite i luften återigen, det här ämnet. Men jag måste nu när jag hör lyssna på er och säga så här, jag som skattebetalare, om det nu finns pengar och det finns en plan, då måste jag då ställa om min fråga, vad är då problemet? Varför har vi inte redan kommit igång?
No, om vi säger så här att när det gäller då det viktiga redskapet stödpolitik, alltså EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP, kombinerat med ett nationellt program, så bygger den på lagstiftning. EU-lagstiftning, finländsk lagstiftning och förordningar. Det är den plan som nu är på utlåtande runda. Och när man delar ut stöd som bygger på lag, så måste man ha väldigt noggranna resultatindikatorer, mål. Man måste alltså kunna mäta att fick det här den effekt som vi avsåg. Och då kan du inte sätta dit så som Sitra uppenbarligen, som jag tolkar deras rapport, att du sätter dit målsättningar som vi inte har vetenskaplig fakta om. Man hamnar lätt fel. Vi måste ha någon form av belägg för att den här åtgärden är bra. Så de åtgärder som Bernt nämnde här, så är goda framtidsscenarier. Men de måste finansieras med någon form av projektfinansiering eller sånt. Du kan inte ta in det med stödsystemet. För där måste vi liksom veta att den här metoden förväntas ge det här utfallet. Vi ska ha så många hektar med den här åtgärden. Och så mäter vi det. Till exempel jordbrukets miljöersättning som har kritiserats en hel del, så har kanske en av de bästa uppföljningsmetoderna som vi har i något stödsystem i Finland, det kallas för MYTVAS. där ungefär 50 forskare utvärderar att vad har effekten av miljöersättningarna. Varje år så har man det som bas för nästa plan. De som inte har gett effekt så plockar man bort och sätter in andra. Men lagstiftning förutsätter att du vet vad du vill och att det finns någon form av trovärdig vetenskaplig utredning i bakgrunden och att du kan mäta.
Det låter jättebra det här, Mats, att SSC tycker att de stödformer som inte ger miljöresultat ska plockas bort. Det var nästan det du sa just, för att det här jag håller med om att Mytvas-rapporten är mycket bra, eller Mytvas-rapporterna, alltså utvärderingen är bra, och de har ju visat att det finns ganska stora delar av de här tidigare systemen som inte riktigt ger så mycket miljönytta. Det har mer liksom en karaktär av allmänt stöd. Och det där, jag håller med om att det är uttryckligen, det finns en hel del pengar, och om de skulle riktas rätt, både med tanke på vattnets kvalitet och biologisk mångfald och klimatet, så skulle vi faktiskt kunna så att säga, få den här ändringen till stånd. Och det där, jag känner till och jag håller med om att visst måste vi så att säga, följa också, så att säga, vi måste ha ett system som bygger på finländsk lag, men samtidigt så tycker jag att vi i Finland nu kanske inte riktigt heller tar tillräckligt allvarligt på så att säga de här EU-ramarna, alltså det finns ju också nog, det är ju EU-pengar det långt handlar om, det är ett gemensamt EU-system och där ska ju nog en betydande del av hela jordbruksstödet ska ju nog faktiskt gå till att klimatanpassa jordbruket, så man kan nog, man hittar alltid möjligheter att bromsa ur ett byråkratiskt perspektiv, men samtidigt så finns det nog också element som vi så att säga, kunde ta till för att kanske lite driva på mer, och därför har jag nog ännu förhoppningar om att den här kommande, alltså den nu pågående reformen som gör ett nytt stödsystem för de kommande typ 20 åren, att vi ännu ska så att säga, få bättre styrmedel, men det är nu vi behöver de här politiska så att säga ställningstaganden om detta.
Det är viktigt alltså att komma ihåg att CAP-politiken, stödpolitiken, så är ju till för att vi ska kunna producera mat. Den viktigaste uppgiften för jordbruk är att producera mat och andra förnödenheter. Och så ska vi göra det på ett sätt som beaktar vattenvården, alltså minskat näringsämnesläckage, klimatnytta och biodiversitet. Men vi ska producera mat, så därför var kanske Bernts tolkning av mitt förra uttalande något tillspetsad. Jag ska försöka exemplifiera med det här att tänk om vi skulle ha gjort så som många miljöorganisationer krävde för 28 år sedan när vi gjorde upp vårt senaste plan, alltså dragit bort, och som gröna ministrar nu kräver till exempel, dra bort stödet i husdjursnäringen. Vi skulle hamna helt ut på avvägar, till exempel minska på produktionen av mjölk och nötkött, vad skulle det leda till? Det skulle leda till att jordbrukare plöjer upp vallar på torvjordar och odlar ettåriga växter, alltså spannmål där. Dit hamnar vi, och det är sådana där beslut som vi måste liksom undvika. Jag drar inte med för att säga att det är populism. Alltså i Finlands jordbruk så har vi en hög, åtminstone relativt hög konkurrenskraft när det gäller animalieproduktionen. Men när det gäller till exempel produktion av protein för människor så inte klarar vi oss hemskt bra i en internationell konkurrens. Vi har lite för korta somrar, vi har lite för lågt värmevärde. Och det är egentligen sydvästra Finland där vi kan mäta oss med bönor, med ärta för människor och så här. Det går inte upp i Kajana och det går inte finska Pohjois-Pohjanmaa.
Nej, det känner vi nog till också i miljögruppen att vi har en utmanande, vi har utmanande förhållande för jordbruket, men samtidigt så när vi tittar så att säga ur skattebetalarens perspektiv så det där, nog finns det säkert alltså en acceptans och beredskap att också så att säga så här tankemässigt subventionera produktionen. Men nu håller vi ju på att gå steg för steg mot det, alltså att skattepengarna så stöden så borde nog ändå i första hand vara så att säga, riktas till de åtgärder som ger de här allmänna nyttigheterna, det vill säga en livskraftig natur, rena vatten.
Och visst, i världen är mat allmän nytta.
Jo, men att vi har, det är nu ändå liksom, vi har världsmarknad och vi, jag menar, nu kan varor transporteras mellan länder också, att det där inte kan det finns nog en gräns för hur mycket skattebetalarna är beredda att sen direkt subventionera maten, att matproduktionen.
Men hörni, mina herrar, jag är inte riktigt nöjd ännu med svaret på min fråga jag ställde förut här, därför att Bernt Norman sa här att det finns nog pengar för omställning, och Mats Nylund sa att jordbrukarna vet nog vad man ska göra, bara man får så att säga kompensation för det. Så både pengarna finns och beredskapen och viljan också. Varför händer det?
Om vi säger på det här sättet att den kappplan som nu är på utlåtande runda, så har man då ställt upp såna här resultatindikatorer och mål. Och där säger man då bland annat i resultatindikator 12 att 83% av husdjursproduktionen ska omfattas av klimatåtgärder, alltså obligatoriska klimatåtgärder som du måste vidta för att få stöd. Och det här, och i 14 så sägs det att 75% av åkern ska omfattas av det här. Det betyder vi håller på och lägger om jordbruksproduktionen i en klimatvänlig riktning ganska starkt. Och vi talar om att ungefär 25% av de pengar som vi använder i jordbruksstöd kommer att användas för klimat- och miljöåtgärder. Till och med i Finland kommer vi att överskrida det. För vi har en sån här frivillig... Om jag bryter det i järntråd. Alla jordbrukare som ska åtnjuta EU och nationellt stöd under nästa stödperiod måste vidta klimatåtgärder. Och de som vill vidta mera klimatåtgärder, alltså gå betydligt längre i sin odling, de får då ansluta sig till vårt miljöersättningssystem som är frivilligt. Och det här är en förändring från det här förra, men inte de nu så där jättesnabba, de här förändringsprocesserna. Men nu kom den som är snabbast, och som jag själv har liksom, som vi kan dokumentera, så det är växttäcke vintertid. Helt enkelt att man, om man sår spannmål, sår man en bottengröda, gräs, klöver, andra växter, fångväxter alltså som binder näring. Och så låter man den ligga grön över vintern. Den har effekt för minskat näringsämnesutsläpp. Den har effekt för klimatet, alltså du ökar humushalten i det här mineraljordar. Och den har också en biodiversitetseffekt. Och den kostar, ja, men den går jättesnabbt att verkställa. Och vi har faktiskt haft år när vi har haft bra incitament, ekonomisk ersättning, så har vi haft fånggrödor på över 200 000 hektar. Ja, ja. Och det går att komma upp över 500 000.
Jag har nog nästan sett någonstans en spannmålsåker som har blivit skördat, att det kommer gräs direkt efteråt. Det är med flit, så att säga.
Det är med flit, det är med avsikt. Det växer ju en månad eller kanske till och med en och en halv till sen man har skördat spannmålen.
Jo, alltså jag håller med om att de där enkla åtgärderna som har bra stöd, så där går vi framåt. Men att just när det gäller torrmarker så går det nog lite, eller betydligt långsammare. Sen finns det sådana enstaka frågor som jag nog också förundrar mig över hur svårt det är att åtgärda. Det är till exempel det här att man faktiskt ju fortfarande alltså röjer ny åkermark av på torrmarker. Och det där, det är liksom, det är ju ganska ofattbart att så ännu sker, och det borde man ju nog liksom få stopp på, helt enkelt. Och där det behövs arrangemang för att odlare ska sen kunna få ändamålsenliga helheter av sina åkrar. Men nu har alltså skattebetalare och den klimatmedvetna medborgaren i Finland, nu har ju vi alltså oerhört svårt att förstå hur det är möjligt att man fortfarande, så att säga, påbörjar ny process, tar i bruk nya åkrar som alltså har en förhållandevis stor klimatpåverkan.
Jag kan väl säga till det här att nu finns det en naturlig förklaring till det. Vi har alltså inte, ny åker har inte fått stöd i Finland sedan 2004. Alltså all åker som har röjts efter 2004 så är utanför vårt stödsystem. Nå, varför har det då röjts åker? Därför att vi har en lagstiftning som förutsätter att du ska ha miljötillstånd när du utvidgar din husdjursproduktion. Och i miljötillståndet så förutsätts det att man ska ha spridningsareal. Och finns det inte spridningsareal, alltså åker, att köpa eller arrendera, så är ditt enda alternativ att röja ny åker. Så vi har alltså själv via i och för sig försvarbara saker, miljötillstånd, att du inte ska övergödsa din åker så du förorsakar näringsämnesutsläpp, så har vi skapat en nyröjningsautomat. Inte det är ju så att...
Men det är ändå knuten till, alltså, till ökning av djurproduktion.
Ja.
Men vad, alltså, amatören här undrar, vad då är inte lagstiftarens intention att begränsa animalieproduktionen? Alltså är det här verkligen en önskad effekt av det där systemet, att det ska leda till nya...
Lagstiftarens intention i det här fallet var ju att förhindra näringsämnesläckage, alltså att reglera att om du producerar gödsel, vilket djur gör, gödsel är ju en tillgång, men bara om den används rätt, nämligen för att öka växtkraften, då måste du ha real.
Precis. Och det här är ett praktexempel på också hur så att säga, man tar till de här lite för lätta och kortsiktiga lösningarna. Det är ganska självklart att det borde istället köras via biogasreaktorer och den här gödseln skulle sen så att säga komprimeras till ett sätt så att det går att transportera några tiotals kilometer till redan existerande åkrar. Och det här, så att säga, den här problematiken har varit känd i många, många år och ändå har det varit så svårt så att säga nu att åtgärda den och det är nog en av de här vad heter det, stenar som skavar lite i skorna för tillfället.
Men får jag då, tiden rinner iväg här i slaget efter 12, måste jag ännu fråga då Mats Nylund, det här, du sa det här att, nu har vi talat mycket om det här, lite abstrakta gemensamma jordbrukspolitiken och stödsystemen och lagstiftningen och så vidare och så vidare. Om du nu, det är nu så egentligen den här stenen som Bernt Norman talar om som skaver på något sätt, att det för böndernas del är att det är för vissa jordbrukare innebär att om de inte får odla på torrmarker så kan de inte odla alls.
Exakt så
och
är det.
Och vad, om vi nu ser som samhälle där vi har som en övergripande mål att få bort så mycket som möjligt av utsläppen på något sätt. Alltså vad behöver de bönderna och vad behöver jordbrukarorganisationerna för att det ska gå att liksom... Eller de tvingas lägga ner då helt enkelt eller flytta någon annanstans.
Nej, de ska inte tvingas att lägga ner utan de kanske måste ändra sin produktion. Man ska undvika odling av ettåriga växter, odla vall istället. Men om du inte har djur och du har torrmarker, idag finns det ingen avsättning för sån vallgröda, men det går att skapa den. Och biogasreaktorerna som Bernt nämnde är ett utmärkt exempel. Du kan odla vall, få biogas av den. Det blir lättare att transportera gödseln och på sikt kan man ersätta en stor del av till exempel den brännolja, diesel, som används i jordbrukets maskiner och traktorer med biogas. Vi är inte där ännu, men tekniken finns. Men det krävs att vi ska ha minst en biogasreaktor per kommun ungefär. Och den ska någon investera i. Det är inte staten, det är enskilda företagare som ska göra det.
Det får bli det sista ordet här. Om man vill ha en informativ diskussion om jordbruk och utsläpp, då ska man bjuda in Bernt Nordman från WWF och Mats Nylund från SLC. Jag tackar er så mycket, mina herrar, för att ni har upplyst mig, stadsbarn, här om torvodlingens och andra jordbruksrelaterade sakers våndor. Stefan Winniger heter jag. Tack för att ni lyssnade. Hej då.
Hej då.